Jag tror väl nästan alla som sitter här inne idag i gudstjänsten någon gång har stått vid en grav. Om du inte har gjort det så kommer du förmodligen att göra det. Det tillhör en av livets erfarenheter, tyvärr. Och vi har stått där med vår saknad och sorg och tomhet och smärta. Den dagen Jesus dog var den mörkaste dagen i lärjungarnas liv. De var inte bara fyllda av sorg över att ha förlorat en god vän som de levt tillsammans med mycket tätt under 3 år. De var chockade. De var inte bara liksom förlorat sin mästare, utan de hade förlorat allt som de hade byggt upp, hela sin framtid omkring. De hade vandrat med honom, de hade ätit med honom, de hade sovit med honom, de hade hört hans undervisning, de hade delat allt, de hade sett hans mäktiga gärningar, de hade hört hans löften, de hade sett hans makt när han stoppade stormen, när han botade sjuka, när han befriade besatta, när han gav blinda sin syn och döva sin hörsel. Till och med döda hade ju blivit uppväckta av honom. Och så gick det så här tokigt med honom själv. De hade knutit alla sina förhoppningar till de löften som han hade uttalat om ett rike som skulle komma. De hade ju lämnat allt för hans skull. De hade ju trott att han var Messias, den levande Gudens son. Men redan i ett semande hade förvirringen ju börjat. Han kapitulerade ju alldeles för lätt inför tempelvakterna och lät sig arresteras och lät sina händer bindas och lät sig föras bort till de här nattliga skenrättegångarna. Och för lärjungarna var allt detta så otänkbart och så oväntat, och allting hade gått så fort. Chockade hade de bara sprungit sin väg över Olivbergets sluttningar och buskage. Det står, alla övergav de honom den natten. När de hittade varandra igen på en samlingsplats någonstans i Jerusalem, så var stämningen oerhört tryckt. Du kan tänka dig. Ingen sa någonting, man bara satt där och blickarna fladdrade nervöst i rummet. Och ryktet spred sig också till deras gömställe om de här nattliga rättegångarna och om hur Jesus tidigt på morgonen hade blivit förd till Pilatus därför att man önskade få honom dömd till döden. Och skräcken hos lärjungarna bara tilltog. Och när de senare på eftermiddagen och förmiddagen var det väl närmast hörde den här folkskaran ropa så det ekade genom Jerusalems gator, korsfäst honom, korsfäst honom, så tror jag det var så som blodet isade sig i deras hjärtan och kroppar. Och när Jesus senare stapplade ut genom den östra porten med ett tungt kors lagt över sina skuldror på väg att bli avrättad, var det kanske inte rätt av oss att döma dem för hårt. För att ingen av dem liksom sprang till hans undsättning. Ingen vågade, ingen hade kraft till någonting sådant. De var inte bara rädda, de var desillusionerade. De var handlingsförlamade. Och de satt där och stirrade framför sig. Var det så här det skulle sluta? Var det så här deras mästare skulle avsluta sin gärning? Hade de så totalt misstagit sig på honom? Hade allt varit förgäves? Var fanns nu hans tal om riket? Var fanns hans makt och hans myndighet, hans kraft, hans auktoritet? Nu förs han bort till huvudskalleplatsen och avrättas tillsammans med två andra som verkligen hade förtjänat sitt straff. Ja, fiaskot kunde ju inte bli större. Nederlaget kunde inte bli mera totalt. Allt den tro och alla de förhoppningar som de hade knutit till den mannen under de här åren var skoningslöst krossade. Jesu grav blev också deras tros grav. Vilken mörk dag det här måste ha varit i lärjungarnas liv. Skulle de någonsin kunna resa sig igen? Får jag fråga dig nu, hur troligt verkar det att Jesu lärjungar i det här sinnestillståndet som de uppenbarligen befann sig i skulle ha kommit på idén att gå och stjäla Jesu kropp för att sedan lansera en förkunnelse som skulle ha sin själva utgångspunkt och grund utifrån att vi har sett Jesus uppstå från de döda? Hur troligt verkar ett sådant initiativ? Och om du anser det för osannolikt, vilket du förmodligen gör, hur förklarar du då den tomma graven? Hur förklarar du den? Den var tom. Och det enda alternativet, om det inte var lärjungarna som hade varit där och stulit den på något sätt. Det enda alternativet, ja det finns ett tredje också. Men det enda andra alternativet är ju att Jesu fiender hade stulit hans kropp. Av någon anledning. Men vad skulle i så fall deras motiv vara att ta bort Jesu kropp ur den grav dit de så gärna hade sett honom bli lagt? De var ju tvärtom mycket angelägna om att kroppen skulle vara kvar i graven. Och att hela den här rörelsen om Jesus som kring honom skulle liksom ebba ut. Han är död nu. Han är begravd. Och översteprästerna och ledarnas plan tycktes ju ha gått i lås. De hade ingen anledning att ändra på någonting. Det tredje alternativet, det är ju förstås, han uppstod. Men det vågade ingen säga. Det trodde ingen. Detta är intressant. Inte Jesu vänner, inte Jesu fiender. Ingen förväntade sig Jesu uppståndelse. Och det anmärkningsvärda är nu att det endast Jesu fiender som drar sig till minnes att när han ännu levde sa han inte någonting om att på tredje dagen skulle han uppstå igen. Jo, visst gjorde han det. Han jämförde sig ju med till och med profeten Jona som var liksom borta i fiskens buk 3 dagar och 3 nätter. Och han hade sagt, så ska jag också vara i jordens sköte, men jag ska uppstå igen på den tredje dagen. Jo visst pratade han på det sättet. Naturligtvis trodde man inte ett dugg på detta. Men tänk, befarade man, tänk om hans lärjungar skulle hitta på något för att få det att se ut som en uppståndelse. Det vill säga om de skulle vara intresserade av att få bort kroppen för att besanna Jesu ord så att säga. Så inte ens nu när Jesus var död och begravd kunde de känna sig riktigt trygga. Säkra. De hastar alltså iväg till Pilatus igen. Skulle det aldrig bli något slut på den här följetongen? Jag undrar vad Pilatus tänkte när de står där igen och knackar på hans palatsdörr. Vad vill ni nu då? Jo, herre, förklarar de. Vi har kommit att tänka på att när den här mannen, den där, de kallar honom bedragaren, när han ännu var i livet så sa han, och det betyder ju nu var de alla säkra på att han var död. När han ännu var i livet så sa han, efter 3 dagar ska jag uppstå. Ge därför order om att graven bevakas under 3 dagar så att inte hans lärjungar kommer och rövar bort honom. Och sen säger att folket, till folket att han har uppstått från de döda. De skulle bara veta hur lärjungarna mådde vid det här laget. Men i alla fall, för att vara på den säkra sidan, så ville de att detta skulle ske. För annars, säger de, då skulle det sista bedrägeriet bli värre än det första. Pilatus ville tydligen bli av med dem. Han hade haft nog av de här judiska påträngande ledarna de sista dygnen. Så han säger, okej, ni får en vaktstyrka, gå bort och bevaka vaken. Och så tillägger han, så gott ni kan. Det var nästan som han tänkte, det får gärna hända någonting för min del. Pilatus måste ha undrat över deras rädsla. Över den döde Jesus. Alltså vakta en död mans grav. Trodde de att det fanns någonting som var starkare än döden på något sätt kanske? Och de gav sig iväg. Och de skyddade graven. De ställde ut vakterna som åtminstone måste ha varit så många så att 11 man lärjungar inte skulle ha varit någon sak att avskräcka. Och de till och med förseglade den stora stenen med ett romerskt sigill, vilket det var egentligen dödsstraff på att bryta ett sådant. Och översteprästerna och fariseerna tyckte att nu kunde de väl ändå gå hem och känna sig lugna och trygga, trodde de. Den stora stenen fanns ju där. Sigillet fanns där. Och de romerska soldaterna fanns där. Ingenting oförutsett skulle ju kunna inträffa. Allt var liksom försäkrat. Som om livets furste skulle kunna låsas in bakom stenar, sigill och romerska vakter. Som om Guds levande son skulle kunna vara fängslad vid gravens mörker genom dessa små betingelser. Jag tror Gud i sin himmel log vid deras tilltag. Det fanns någonting som var starkare än döden. Och Gud såg de förskräckta lärjungarna där de satt innanför låsta dörrar. Och han tänkte, de ska jag använda till att vända upp och ner på världen med hjälp utav. Ja, men Gud, hur ska det gå till? 11 stackars förskräckta lärjungar. Men så var Guds plan. Visserligen var det så redan då på Jesu tid att kvinnor ofta visade sig modigare än män. Det fanns nämligen en skara märkliga kvinnor som inte kunde glömma vad Jesus hade gjort för dem. De hade lidit av sjukdomar, de hade varit besvärad av onda andars gissel. Och Jesus hade kommit deras väg och han hade befriat dem. Inte minst Maria från Magdala som hade varit utsatt och svårt plågad, som det står, av 7 demoner. Men nu var hon en fri kvinna. Och tillsammans med de andra beslöt de sig att följa Jesus och lärjungarna. Och betjäna dem, som det står, med sina ägodelar. Och de hade följt med honom och lärjungaskaran ända uppifrån Galileen och nu fram och in i Jerusalem för att tvingas bevittna denna tragiska upplösning på hela dramat. De hade stått kvar där ute vid korset. De var de sista som lämnade. Lärjungarna hade för länge sedan sprungit sin väg. Men för kvinnorna så var det kanske inte så mycket de grusade förhoppningarna som den intensiva smärtan som de kände över att deras mästare behandlades på ett så fruktansvärt sätt, utan att någon på något sätt kom till hans undsättning. På avstånd hade de följt hela det här dramat ända in i det sista. När folket hade börjat röra sig bort ifrån Golgata tillbaka in i staden, så dröjde de här kvinnorna kvar, stumma av sorg och förtvivlan. De ville inte lämna Jesus fastän han var död. Och då ser de hur 2 män i skymningen kommer och tar ner Jesu kropp. Det fanns 2 hemliga lärjungar, Josef från Arimatea och Nikodemus, som hade besökt Jesus om natten. Och kvinnorna hade säkerligen oroat sig för Jesu kropp. Vem ska ta hand om kroppen? Det var nämligen så att avrättade, korsavrättade människors kroppar var ju ingenting värda, och ofta så slängdes de bara ut på den brinnande soptippen i Gehennadalen. Och det ville inte kvinnorna skulle behöva deras mästare, och det ville inte heller dessa 2 hemliga lärjungar som nu kom till hans undsättning med tillåtelse från Pilatus själv. De ville inte att Jesu döda kropp skulle bli så respektlöst behandlad. Istället fick de nu ta ner den och lägga den, lindade den, så kvinnorna att de gjorde. De lindade den och de la den i en uthuggen grav i berget i den angränsande örtagården. Det var en rik mans grav. En grav i berget hade inte vilken som helst råd med. Och så uppfylldes den 700-åriga profetian från Jesaja 53, där det står om Herrens lidande tjänare, att bland de rika kom han först när han var död. Då blev han rik när han var död. Och de såg de båda männen försvann bort ifrån platsen. Och kvinnorna bestämde, vi måste gå dit och ge vår sista kärleksgärning till vår mästare och balsamera hans kropp och med kryddor låta den bli väl doftande. Så de bestämde, vi träffs här tidigt på söndag morgon, för på sabbaten kunde ju ingen någonting göra. Låt oss träffas här tidigt på söndag morgonen. Så får vi se, visserligen den stora stenen är ju ett stort problem, men kvinnor är modiga och trosfriska var de. De bestämde träff, och Maria från Magdala, den ivrigaste av dem, hon hade förmodligen inte sovit en blund den natten. Så medan det ännu var mörkt så stiger hon upp och ber sig själv bort till graven. Och hon är alltså den första människa som får göra den stora upptäckten. Stenen är bortvältrad och graven är tom. Och överraskad och förskräckt och oroad så springer hon för att larma Petrus och Johannes. Och flåsande får hon fram sin rapport och tolkning om vad som har hänt. Hon säger, de har flyttat bort Herren ur graven och vi vet inte var de har lagt honom. Så det var hennes tolkning. Och lärjungarna, de ville inte tro det här. Kanske var de rädda att hamna i en ny besvikelse om de skulle ge rum åt nya förhoppningar. Men de kunde ju heller inte bara sitta still innanför låsta dörrar inför en sådan nyhet. Om stenen var borta måste det ju snart bli känt för alla. Hur kunde graven vara tom? Vem skulle vilja flytta Jesu kropp? Den här otroliga nyheten gav åtminstone Petrus och Johannes en riktig adrenalinkick. För nu inleds en av världshistoriens mäktigaste språngmarscher. Det var nog inte så vanligt på den tiden att någon var ute och joggade tidigt på söndag morgon i Jerusalems utkanter. Och hade du bott i Jerusalem på den här tiden och tagit dig en tidig morgonpromenad med hunden, så tror jag du hade blivit väldigt förbryllad. Först får du se en ensam kvinna komma smygande i halvmörkret. Och sen en hel grupp kvinnor strax efter henne. Och en stund senare så kommer den första kvinnan ivrigt springande tillbaka. Och det var nog verkligen inte så vanligt att man såg kvinnor springa. Men hon sprang som om hon hade ett viktigt ärende att framföra. Och sen kommer hela gruppen kvinnor, inte nu lugnt gående, hastigt gående och ivrigt viskande med varandra i den riktningen. Strax därefter kommer två män springande från staden. Den ene snabbare än den andra, men båda har väldigt bråttom och deras hår och tunikor fladdrar i vinden. Sen kommer den första kvinnan åter tillbaka, hastigt gående i samma riktning som männen hade sprungit. Vad i all världen är det på gång i Jerusalem denna morgon? Du skulle då inte haft en aning om att dessa kvinnor och dessa två män just börjat upptäcka något som skulle förändra hela världshistorien och mänsklighetens villkor. Och som är orsaken till att vi är samlade här idag. Och som är orsaken till att hundratals miljoner kristna människor världen över denna dag besjunger den uppståndne och levande Kristus. Graven var tom. Låt oss följa med Petrus och Johannes lite grann bara. Tusen tankar for genom deras upphetsade hjärnor. Vad är det som har hänt? Johannes, som troligen var den yngste, först fram till graven. Men han var ju lite försynt. Han ställer sig vid gravöppningen, han dristar sig inte att gå in. Han står där bara och tittar, lutar sig in nyfiken och ser hur linnebindlarna ligger där på dödens läger. Och just då så hör han Petrus steg och flåsande, och på honom fanns ju aldrig någon broms. Så Petrus där bara brakade rakt in i graven direkt. Och han står där, tvärnitar, stum av förundran. Men säger ingenting. Och kanske är det Petrus tystnad som till sist gör Johannes så nyfiken att han också träder in i graven. Och Johannes ser och han ser och han granskar och han tänker. Alla ord är överflödiga. Något bortrövande av Jesu kropp hade det inte varit frågan om. Varför skulle då själva svepningen ha lämnats kvar? Och varför skulle man ha tagit tid på sig att rulla ihop huvudbinden och veckla ihop den och lägga den på ett ställe för sig? Nej, det var istället precis som om någon hade stigit ur dödens kläder och prydligt lagt dem åt sidan därför att de inte längre behövdes. Oerhörda tanke. Det liksom fanns bara en slutsats. Hela graven var laddad med denna slutsats. Men den var för stor, för underbar, för någon av dem att våga uttala. Och den tomma gravens tystnad talade sitt mäktiga språk till dessa två män. Alla ord var överflödiga. Hela dödens kammare, där andades livet. 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 En kraft starkare än döden. Här var platsen, mina vänner, för världshistoriens största och märkligaste seger. Den mäktigaste av människans alla fiender var övervunnen. Döden själv hade tvingats släppa sitt grepp om deras mästare. Han var inte där. Han var uppstånden. Halleluja. Och plötsligt stod det klart för Johannes. Det var ju precis det här Jesus själv hade sagt och talat om. När de ännu vandrade med honom. Och det var ju precis det här som Gamla testamentets skrifter hade förutsagt. Och det allt liksom faller på plats, alla pusselbitarna. Och det står till sist som Erling läste förut. Och Johannes trodde. Han trodde. Nu trodde han. Nu förstod han. Överväldigad av förundran och glädje så lämnar de båda graven. Den här upplevelsen, mina vänner, skulle bli grunden till deras fortsatta livsgärning. Den fege Petrus som bara två dygn senare tre gånger hade förnekat Jesus och sagt att jag känner inte den mannen, skulle snart, om bara några veckor, träda fram i självaste Jerusalem och predika så att 3000 av deras invånare kände stygn i sina hjärtan och ville omvända sig till den Jesus som lärjungarna hade sett och förstått hade uppstått. De visste inte denna tidiga morgonstund att de så småningom skulle bli delförfattare till världens bestseller genom alla tider. Både Petrus och Johannes har ju bidragit till Nya testamentets litteratur. Flera böcker är skrivna av dem. Som har i sin tur blivit till välsignelse för miljoner och miljoner och miljoner människor. Och är det fortfarande idag, eftersom vi har läst från Johannes egen penna. Han som var där i den tomma graven. Han ville att vi skulle veta det. Han säger i slutet av sitt evangelium: detta har jag skrivit för att ni ska tro. För att ni ska tro. Nya testamentets litteratur har, och inte minst Petrus och Johannes litteraturen, givit upphov till oerhört massiv teologisk forskning. Det finns, tror jag, hyllkilometer skrivna på grund av de här två fiskarna från Betsaida. De blev teologer, de blev författare, de blev världsberömda. Det visste de inte när de hade suttit inlåsta och skakat några minuter tidigare. Men nu talade den tomma graven sitt övertygande språk. Och alla måste inse, graven är tom. Jesu vänner insåg det, Jesu fiender insåg det. De romerska vakterna då? Hur gick det med dem förresten? De hade nämligen varit med om sitt livs största chock. Jag vet inte om de någonsin kom att återhämta sig från den. De skulle ju hålla stånd emot 11 svaga lärjungastackare som lite skrämda kanske skulle göra ett försök och röva bort sin mästare. Det skulle vara en enkel match. Så de satte sig till ro utanför graven. Men, och småskojade med varandra lite grann under nattens timmar kanske. Men alldeles innan gryningen, står det, så kommer ett kraftigt jordskalv, till en Herrens ängel steg ned från himmelen och kom fram och rullade undan stenen och satte sig på den. Och var ingen av väktarna som sa: hörru du där, stopp lite grann, vi vaktar nämligen den här graven. Det står att de skälvde som jorden skälvde. När de såg utseendet på den ängla gestalt, så var det som blixtens utseende, skinande, skarp, kläderna vita av snö. Och där satte han sig triumferande på den nedvälta stenen, som var verkligen svår. Det fordrades flera man för att få den framför gravens ingång. Och nu hade ängeln inte bara flyttat den därifrån, utan också ur den ränna i vilken man rullade dessa stenar, flyttat den ur rännan och satt sig på den i triumf. Inte för att släppa ut livets herre, utan för att släppa in ögonvittnena, så att de skulle se att graven gapade tom. Här var någonting som var starkare än självaste döden. Och de tuffa romerska soldaterna, står det, de skakade av skräck och de vågade inte röra ett finger, utan blev liggande som döda. Och när de väl kvicknade till, jag vet inte hur lång tid som gick, så fanns ingenting att göra för en romersk soldat. Det var liksom kört nu. Stenen var bortvältad och de vågade titta in, så var det uppenbart, han var inte längre där, den döde Jesus som de skulle bevaka. Vilken fruktansvärt pinsam situation för romerska soldater. Som väl var behövde de inte rapportera direkt till Pilatus, ståthållaren, utan till de judiska ledarna, eftersom Pilatus hade överlåtit vaktstyrkan åt dem. De var utlånade liksom. Och några av vaktstyrkan går därför in i staden. Jag tror inte de sprang. Jag tror inte de var så ivriga med att få berätta denna ganska obehagliga nyhet. Men de kommer till översteprästerna och de berättar, står det, allt vad som hade hänt. Ska det inte bli någon ände på den här historien? Översteprästerna lyssnar. Soldaterna hade ju ingen anledning att titta på en historia som innebar att de misskött sin plikt. Men hur håller man vakt mot en Herrens ängel som är skinande som en blixt och som med lätthet rullar undan tunga stenar? Översteprästerna blir bekymrade. De sammankallar de äldste för en informell överläggning. Och de ville ju förstås med alla medel förhindra att vakterna berättade för någon annan om vad de hade sett den här morgonen. Så deras version, som de nu ville att vakterna skulle föra vidare, gick ut på att säga: det var nämligen så här att när vi låg och sov, för vakten måste ju också sova, fast aldrig alla samtidigt, det gör man ju inte. Men när vi låg och sov, då kom hans lärjungar och stal Jesu kropp. Därför är graven tom. Och för att den här historien, som ju egentligen förställde soldaten i ett litet pinsamt läge, trots allt, så fick de en stor summa pengar. Alltså de blev mutade att ljuga om det här. Och de tog emot pengarna och började sprida den här versionen, som också judarna gärna tog emot. Och den levde kvar ännu när Matteus skrev detta evangelium, står det. Om Pilatus skulle få höra något, vilket det vore risk att han gjorde, så sa översteprästerna: vi ska ta hand om honom, bekymra er inte. För det var naturligtvis straffbart för en romersk soldat att somna på sin post. Vad tycker ni om de här argumenten? Om man bara skulle få för skojs skull vara lite pedagogisk och lägga de här argumenten för den tomma gravens tomhet till ert beskådande. Alla var överens om att graven var tom. Ingen förnekade det, va? Jesus själv hade förutsagt sin uppståndelse, vilket även Jesu fiende kände till. Så om han inte uppstod, så betyder ju det att han ljög om sig själv. Eller hoppades någonting som inte blev verklighet i alla fall. Förlåt. Jesu vänner väntade sig ingen uppståndelse. Maria från Magdala, som kom och såg den tomma graven, utgick från att någon hade tagit kroppen. Utgick inte från att han hade uppstått. Om det var en påhittad version, allt detta om Jesu uppståndelse, så är det väldigt osannolikt, hörni, att man skulle ha låtit en kvinna vara den första som fick bevittna denna stora händelse. Naturligtvis borde ha varit någon av de välkända lärjungarna. Varför låg svepningen kvar i graven och huvudbinden hopvecklad och lagd på ett ställe för sig, om man i hast höll på att röva bort kroppen? Då tar man sig inte tid med sånt, eller hur? Om vakterna sov, hur kunde de då veta att det var just lärjungarna som stal kroppen? Det faller ju på sin egen orimlighet. Och hur kan man överhuvudtaget sova under en liten nätt jordbävning just lokalt där man låg? Och hur kunde man sova när den stora stenen rörde sig i spåret och dundrade ner på marken? Och hur ska vi förklara alla ögonvittnesrapporter? Vi har 11 uppräknade sådana där olika personer vid olika tillfällen ser den uppståndne Jesus. Vid ett tillfälle 500 män samtidigt. Och hur ska vi förklara den förvandlade, förskräckta lärjungaskaran som plötsligt blir frimodiga om de har stuckit någon annanstans och börjat predika, men i självaste Jerusalem och med utgångspunkt Jesus har uppstått? Hur ska vi förklara det om inte det vore sant? Jesu uppståndelse är den enda logiska förklaringen till den kristna församlingens födelse. Och kanske också till att den kristna församlingen började fira just söndagen som sin stora högtid. Man samlades på söndag morgon för att tillbedja Kristus. Och så har vi då Gamla testamentets profetior. Och vi har också utom bibliska vittnesbörd om Jesu liv och uppståndelse. Så innan du liksom avfärdar det här, även en gammal tradition som kristna har vårdat och därför så lever den kvar i det här skicket idag. Det är inte så lätt så att säga att förklara bort Jesus ur historien. Lärjungarna satt ännu kvar där innanför låsta dörrar och Jesus uppenbarar sig för dem. Han vet att de tvivlar, han ser deras tvivel, han säger: titta på mina fötter, se på mina händer, märkena efter spikarna, det är jag. Känn på mig, varsågod, titta nu, jag äter. Och han äter deras åsyn, han tuggar, han sväljer. En vålnad gör inte på det sättet. Han var en sann kropp. Så kvar när Jesus försvinner ur det rummet den morgonen, så står det ett fat med lite fiskben på som ett fascinerande bevis för Jesu uppståndelse. Så när Thomas kommer in lite senare och säger: vi har sett honom, han har varit här. Nej. Om inte jag får se såren, känna på såren i hans sida och fötterna och allt det där, så kan jag inte tro. Ja, men titta, han åt ju den här fisken. Hjälpte inte för Thomas. Och Jesus var barmhärtig. När han kom nästa gång: Thomas, varsågod, kom och känn. Och Jesus går fram till Thomas som bara faller ner: min Herre och min Gud. Och Jesus säger någonting som har med oss att göra här idag: därför att du såg så tror du, men saliga är ni som inte har sett men ändå tror. Så låt mig sammanfatta. Den tomma graven garanterar, försäkrar om Kristi uppståndelse, men därmed också om syndernas förlåtelse, rättfärdiggörelse och en kommande uppståndelse också för alla som tillhör honom. Och i den uppståndne Kristus så sjunger hela skapelsen hoppets sång, ty vi vet att Kristi seger på påskmorgonen bevarar fortfarande en hemlighet, nämligen att hela skapelsen en dag ska frigöras från förgängelsens och dödens bojor. Vi lever kvar i en värld, tyvärr är det så här nu, kanske nästa vecka, kanske om några veckor, några av oss ska stå där vid en grav igen och bli lamslagna av sorgen och smärtan. Samtidigt ska vi veta att döden inte ska ha sista ordet. Samtidigt ska vi veta att själva döden är död.
Och det liv som döden skördar är lika som bara dödens egna dödsryckningar. Och den vet liksom att den snart en dag ska komma då Guds basun ska ljuda och allt döende ska ta slut. Hit men inte längre ska Gud sätta en gräns och har satt en gräns. Upp till den dagen ska döda dö så att säga. Men inte längre. Om den morgonen ska det heta att döden inte mer ska finnas till. Och ingen sorg eller klagan eller plåga ska vara mer, till det som förr var är nu förgånget. Den tomma gravens yttersta seger ska förverkligas och Gud ska göra allting nytt. Därför uppmanas vi som lever kvar i sorgernas värld, vi uppmanas, sörj inte som de som inte har någon tom grav att hoppas på. Amen. Tack käre gode Gud för detta väldiga evangelium som har gått ut över världen och som har gjort att tårarna lättare kunnat torkas vid sorgens gravar. Som har gjort att tröst lättare kunnat bringas till de som har kämpat inom sig i saknaden efter anhöriga. Tack att döden är besegrad. Att dödens fula ansikte inte ska gå segrande ur tiden utan Jesu strålande ansikte. Tack för den tomma graven. Och Herre, finns det någon här som inte känner din nåd? Jag ber, låt den personen, den människan idag ta emot dig. Få uppleva din frid och din glädje i sitt hjärta som en försmak av vad du har i förvaring åt alla dem som älskar dig. Tack för den uppståndelses morgon som fortfarande väntar, som vi med våra förstånd på inget sätt kan förstå, Herre, men som vi tror dig om. I Jesu Kristi namn.